En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson och med mig finns vår inrikespolitiska kommentator My Råvädder.
Hej.
Och vår reporter Olof Svensson.
Hej.
Det är påsklov för många där ute i landet, så även för några av oss här inne. Så jag ska inleda med att säga att det här avsnittet är något förinspelat faktiskt. Idag ska vi svara på några frågor som ni lyssnare skickat in till oss på podcast@aftonbladet.se och vi inleder med den här. Vem av partiledarna skulle ni helst äta middag med och varför? Undrar en hungrig lyssnare. Ja, My, vill du börja?
Ja, jag säger Ulf Kristersson. Och varför undrar ni då?
Eller hur? Ja, och det undrar även den hungriga lyssnaren.
Ja, men det är för att jag ser det här som en matgrej och inte vem man helst vill umgås med. För att då är svaret ingen. Det finns faktiskt ingen av partierna jag helst vill umgås med. Mm. Alla lika mycket.
Sunt.
Men om man skulle se det som en matgrej så skulle jag helst vilja veta mer om hur Ulf Kristersson ser på mat. Jag tror att han har många tankar kring det. Alltså typ så här, hur man lagar mat, äter mat, och sen så har jag också en smygande känsla år efter år här att vi har lite samma tråkiga inställning till livet, jag och Ulf Kristersson.
Asketer?
Ja.
Okej, okay. Ja, jag hör.
Och det baserar jag på hans olika uttalanden som är, jag brukar ta kanske max 2 öl, en löprunda, äta en sallad, inte särskilt förtjust i sötsaker. Alltså det är där.
Jag vill inte vara den som säger det, men det låter också lite tråkigt.
Ja,
ska man inte unna sig
inställning,
när man äter
tråkiga,
middag?
Måttliga inställning till livet. Det handlar inte bara om maten, det handlar väl kanske bara om hur man ser på livet. Jag tycker att det har varit intressant att höra hur han tänker kring mat. För jag tror att han har väldigt mycket tankar kring mat som inte bara är det här jag unnar mig, jag är en livsnjutare. Eftersom jag själv inte riktigt förstår den attityden eller har den attityden, så tycker jag att jag tror att jag och Ulf Kristersson mycket mer skulle matcha varandra i en diskussion om mat. En måttligt tråkig diskussion om mat.
Jag förstår och respekterar ditt beslut. Din inställning här. Olof, när My äter morötter med Ulf, vad gör du då?
Ja, men då står det mellan Ebba Busch och Daniel Heldén. Och
du måste välja.
Nej, men då väljer jag nog faktiskt Daniel Heldén. För att jag känner inte honom så väl. Och jag tänker att han...
Men du känner Ebba Busch jätteväl. Är det det du vill säga?
Det gör jag inte. Men jag har intervjuat Ebba Busch flera gånger. Och det skulle vara spännande att veta lite vem han är för person. Men jag vill bara tillägga också att egentligen så vill jag välja två. För att, och båda de här två, det tror jag skulle vara en intressant diskussion. Det är alltid bättre att äta middagar med fler än två, tycker jag.
Jag tror att du har rätt i att det hade varit en trevlig kombination. Den känns ju lite udda.
Det är den jag är ute efter. Jag tror att det hade kunnat bli intressanta samtal, skratt och lite glädje.
Gud vad mysigt det låter.
Jag är inte ute efter glädjen, det är därför som jag har valt Ulf.
Nej, vi hör det. Du är ute efter intressanta diskussioner om hur man är måttlig.
Ja. Ja, och gud, sammanfattningsvis, ja, det var kanske det som jag... Hur lever man ett måttligt liv och är nöjd med det?
Skriv en bok tillsammans, det tycker jag är nästa steg.
3 sidor, jättetråkiga.
Själv skulle jag välja att äta middag med Simona Mohamsson, för jag vill se om hon pratar likadant i verkligheten. När hon är på tu man hand, på en trevlig middag, som hon gör då när hon intervjuas av journalister och pratar mer i talepunkter och lite sådär stolpigt, om jag får säga vad jag tycker. Tänk att vi kör kanske 2 eller 3 enheter så att den riktiga personligheten kommer fram. Vad tror ni om det?
Jag ska ta ansvar för ditt val av mat, Olivia. Det här, jag kopplar upp armarna och bestämmer att du ska äta en fisk.
Jo, men 2 enheter in så kommer det inte låta så. Det är okay. Det jag hoppas på i alla fall.
Eller så blir det tvärtom.
Att det blir värre.
Att hon blir superpushy och berättar för dig exakt hur saker och ting är.
Oh. Men det, vet du vad, den risken får jag ta.
Ja.
Nästa fråga kommer från Julia. Jag har hört i flera av era poddar och även i andra politikerpoddar att Ulf Kristersson har en fördel som redan har ett färdigt lag. Och att det skulle vara till Magdalena Anderssons nackdel att hon inte har ett färdigt lag än. Men helt ärligt, är detta verkligen något som vi vanliga väljare tänker på? Tror ni inte att man röstar på personer och tydlig politik mer än på eventuella lag? Jag menar, personligen struntar jag i vem Magdalena Andersson regerar ihop med, bara jag slipper 4 år till med Ulf Kristersson som statsminister. Och är det verkligen en smart strategi att direkt måla in sig ett hörn och bestämma lag innan valet? Jag menar, L ligger under, SD står stilla och KD är näst sämst efter Liberalerna. Är detta verkligen ett lag man vill låsa fast sig vid? Är det inte smartare att bestämma efter valet? Vänlig hälsning från Julia. Jag var tvungen att korta ner det där väldigt trevliga mejlet. Men Olof och My, kontentan här. Är det smart att låsa fast sig vid ett lag? Undrar Julia.
Tidöpartierna har ju gjort kalkylerat med att det är, i nuläget det är osäkerhet i omvärlden och så vidare, då framstår det som ett fördelaktigt att ha ett färdigt alternativ. De har visat att de kan styra Sverige sedan tidigare och så vidare. På det sättet som Socialdemokraterna argumenterar är ju att det här skulle vara en nackdel, och då antar jag att de drar sig till minnes valförlusten 2010 när de då på förhand, Mona Sahlin, gick ut och sa att hon vill ha Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en regering. Och det här använder ju de borgerliga partierna som en kampanj mot Mona Sahlin och pekade på att ja, men nu kommer Vänsterpartiet få igenom sin skadliga ekonomiska politik och så vidare. Och det här pekas ut som en bidragande orsak till att de förlorade valet.
Alltså jag tycker att Julia låter i sitt resonemang här väldigt mycket som en sosse, utan att tillskriva henne någon partipolitisk tillhörighet. Och med det menar jag att hon utgår från att man inte liksom behöver bry sig så mycket om egentligen vilka som är med i ens lag. För det kan man ju då kanske inte, behöver man kanske inte göra om man är socialdemokrat, men om man är typ alla andra partier så behöver man bry sig om det. Centerpartiet till exempel behöver verkligen bry sig om det, och det är ju för att det skapar problem i de flesta andra partier vem, i den här frågan vem man ska samarbeta med. Och det handlar ju om att deras väljare är har väldigt starka antipatier till vissa partier. Och då behöver man berätta innan. Alltså dels att det inte blir en svekdebatt och en dålig överraskning, men dels också att man garanterar sina väljare att om du röstar på det här partiet så får du inte det här andra flaskpartiet på köpet. Mm. Så att jag tror att det är ju egentligen bara Socialdemokraterna som har fördelen med att känna på riktigt att de behöver inte bry sig så mycket om egentligen vilka det blir, för de ska ändå bli statsminister och leda en regering.
Men Julia är inne på något som vi får faktiskt en hel del mejl kring, det här med att vi vill att politikerna ska prata om sakpolitik, vi vill höra mer om sakpolitik, det här med politiska spelet kan vara lite tjatigt. Hur viktigt är det för väljarna att veta vilka lag som finns? Hur viktigt liksom står det sig i förhållande till vilka frågor som de vill lyfta fram till exempel?
Det skulle egentligen en valforskare vara bättre och svara bättre på, men det är klart att det är ju ganska väsentligt, eftersom det inte finns ett parti som har egen majoritet, så är det ju ganska väsentligt vilka partier som en regeringsbildare då måste samarbeta med. Detta eftersom det kommer ju få avgörande betydelse för vilken politik som drivs, om det nu inte är så att det är någon som en regeringsbildare som totalt kan köra över alla mindre partier, men det antar man ju att det är väl ingen som vill bilda, inget mindre parti som vill bilda regeringen med ett sånt parti. Så det är ju jätteviktigt. Men sen finns det ju såklart också andra aspekter, till exempel ja, men vilket förtroende man har för statsministerkandidaten i fråga och så vidare.
Vi går till en fråga från Elin. Hej! My pratade här om sistens om att partiers partikultur är viktig och spelar roll. Har Liberalernas partikultur ändrats i och med processen kring omsvängningen i relationen till Sverigedemokraterna? Man brukade ju tala om att partiledare i Liberalerna hade till uppgift att valla katter. Men nu var det ju mer en grupp skickliga vallhundar som såg till att få alla fåren till en bestämd plats. Det var mer my way or the highway, en långsam akademisk interndemokrati mot konsensus. Hur påverkar detta dels partiets inre liv och dels förmågan att samarbeta med andra? Med vänliga hälsningar Elin Andersson. Jag undrar om hon är professor. Det var ett väldigt trevligt mejl.
Jag måste ge beröm för de här metaforerna.
Jag med.
Ja, jag ska börja skriva så jag också.
Det var mycket djur. Ska vi klura ut alla djuren här? Vi har ju rapporterat senaste tiden faktiskt att Liberalerna till och med vill sätta munkavel på sina medlemmar. Så det här var ju lite intressant fråga just, tycker jag, just precis nu med tajmingen här, Olof. Kan du berätta vad som har hänt?
Ja, i förra veckan så skickade ju då den liberala partiledningen ut ett mejl eller ett utskick till, som gick bland annat till de olika ordföranden i partidistrikten runt om i Sverige. Och då gjorde man ju klart att det numera är förbjudet att kritisera SD-beslutet, men även partiledningen. Det stod till och med i versaler att meningsskiljaktigheter uttrycker vi inte, alltså inte i versalt i media. Och det här har ju då retat upp liberaler, speciellt de som är motståndare till SD-beslutet. De tycker ju att det här, pratade med en liberal som menade på att under hens långa karriär så har det här, något sånt här aldrig förekommit tidigare. Det här upplevdes som totalitärt och ja, inte liberalt, som man säger så.
Så för att citera Elin då, my way or the highway, my, är det den nya partikulturen i Liberalerna?
Det var också roligt att det omedelbart läckte till media, att man inte skulle läcka till media. Och sen så måste jag väl också säga att det finns väl ingen människa i hela världen som inte har blivit irriterad och förbannad på att få ett mejl från en chef eller kollega i versaler. Alltså det finns ju ingenting som irriterar så mycket när någon skickar någonting i versaler till dig.
Om det inte jag gillar versaler.
Ja, men om det är så här på ett trevligt sätt, man vill förstärka någonting positivt, men trevliga, om du får någonting från en chef eller från en medarbetare som är arg på dig och skickar i versaler, du blir ju inte på bättre humör. Du blir ju inte mer samarbetsvillig efter det.
Nej, det borde förbjudas.
Ja, det borde förbjudas. I alla fall, partiets inre liv, har det förändrats? Det var den frågan jag fick.
Är det nu my way or the highway?
Alltså Simona Mohamsson var ju redan tydlig i sitt installationstal att man skulle sluta läcka till media. Så redan då var det väl nya tider i partiet på ett sätt. För de har ju haft en väldigt högt tak i Liberalerna och en kultur av att ta inre konflikter väldigt öppet. Och att man har sett det som en del av partikulturen och sett det som någonting som stärker Liberalerna. Och att man också då med det har haft var öppna för att man har en väldigt bredd av åsikter i partiet. Alltså ett liberalt parti ska ha väldigt bredd i åsikter. Det är okej om man inte tycker samma sak. Så det här är ju, precis som Elin är inne på, det här är ju helt andra tider för Liberalerna. Jag tror att det är många, alltså väldigt många som inte känner igen sig i partiet, alltså som det sköts just nu. Sen så har de ju också, som det också rapporterats om den senaste tiden, väldigt många nya medlemmar i Liberalerna som man beskriver som att de har en lite annan profil än vad liberala medlemmar brukar ha. Så att det kanske är en omstöpning av partiet som pågår just nu. Simona Mohamsson säger ju att det är nya tider, ny start för Liberalerna. Och det kan man väl kanske säga om man menar att en ny start är att man liksom helt uttömmer ett parti. Bara krossar allting som finns och bara börjar om från helt nytt. Jag vet inte om det är bra, men det verkar vara det som de vill göra.
Vi byter ämne helt. Hej. Jag undrar vad det finns för regelverk i riksdagen vad gäller politiker som är dömda för brott. Är det så att brottsdömda alltid behåller sina riksdagsplatser? Vi har ju nu till exempel en som utsågs till minister trots en dom för brott som dessutom avtjänade ett straff. Finns det fler exempel på politiker som utnämns till ministrar under sådana förhållanden? Med vänlig hälsning, Yvonne.
Jag vet inte exakt vilka minister det är hon menar. Hon är Ebba Busch som fick ett strafföreläggande för förtal. Men det finns faktiskt regler. Och regeln är ju, om vi då ska prata om riksdagen, att det finns bara ett sätt man kan bli av med sin riksdagsplats faktiskt, om man inte själv avsäger sig den. Och det är om man blir dömd för ett brott. Då kan riksdagen besluta för att du blir av med din plats. Alltså då menar jag inte så här fortkörningsböter och sånt, utan allvarligare brott.
Är det stipulerat vilken typ av brott det ska vara, eller hur många hur påföljden har blivit.
Bedömningen är att om man då är olämplig för sitt uppdrag, då att man har begått ett brott som gör en olämplig. Jag tror inte det stipuleras mer än så.
Nej, okay.
För det finns ju riksdagsledamöter som sitter i riksdagen nu som har begått, som har dömts för brott, ekonomisk brottslighet till exempel. Och de har ju då, ja, riksdagen har ju bedömt att de kan sitta kvar.
Men vem är det som bestämmer vem som får sitta kvar eller inte?
Det är riksdagen som bestämmer om man får sitta kvar eller inte. Alltså riksdagen är ju en myndighet, alltså en förvaltning som har en styrelse där man kan ta beslut. Så att det är ju där det bestäms. En person kan ju också säga upp sin plats. Men även om man själv säger upp sin plats så är det ju ändå riksdagen som beslutar om du får lämna den. Alltså det är klart att de inte lär tvinga någon. Det finns ingen som är gisslan i riksdagen. Men jag menar, beslutet att man får lämna en riksdagsplats oavsett hur det sker är riksdagens beslut.
Men om vi ska reda ut vad som hände med Babush, ska vi göra det lite snabbt?
Ja, alltså hon, det var ju i samband med det här husköpet då, som hon skrev ett långt inlägg på Facebook där hon då pekade, då hon gjorde sig skyldig till förtal helt enkelt. Så hon pekade ut den andra partens juridiska ombud. Hon då skrev att den här personen hade dömts för ett brott, vilket han då också hade gjort, men att det, förtalsdomen innebar att det här hade ingenting att göra med själva den här husaffären att göra. Så hon gjorde sig helt enkelt skyldig till förtal och hon accepterade det hon erkände och då fick hon då ett strafföreläggande. Men det är ju samma sak som att hon har gjort sig skyldig till ett brott. Men sen har hon ju i efterhand också sagt att hon då tycker att lagstiftningen var felaktig, att man inte ska, att man ska kunna säga så här som hon gjorde.
Och hon har också sagt att hon inte tycker att hon moraliskt har begått något fel.
Nu har vi en oerhört riktad fråga. Håll i dig, Olof. Olof Svensson som medverkar i podden är ju från Småland, har jag förstått. På vilket sätt har Småland gett avtryck inom politiken, tycker han? Hälsningar från Hulta.
Hulta låter väldigt småländskt. Ja.
Ja, ungefär
hej,
som
Hulta,
du.
Ja. Nej, men det har ju gett ett...
Fint att det inte har gått någon förbi att du är från Småland.
Nej, det kan man kanske ana att det inte har. Ett bra exempel är ju Värnamo. Inte bara att det kommer flera kända politiker därifrån, till exempel Annie Lööf. Det är också så att det här har utnämnts till Sveriges rikspolitiska temperaturmätare.
Jaha, vad intressant.
Så som man röstar i Värnamo, så röstar man i riket. Det här har flera politiska skribenter omtalat. Till exempel Dieter Strand som jobbade här på Aftonbladet för länge sedan. Jag kommer inte från Värnamo utan jag kommer från Växjö och där jag började bevaka politik efter att jag flyttade därifrån. En känd politiker nu, sittande minister, är ju Anna Tenje som har varit
Är hon från Växjö?
Hon har i alla fall, hon kan också vara från Värnamo kanske, men hon har i alla fall hon har varit, tror jag, kommunstyrelsens ordförande i Växjö. Det finns en annan känd moderat som heter Bo Frank. Känner du till honom? My, du nickar.
Ja, han har ju, vad kan man säga, innan Skåne tog över att vara oppositionen inom Moderaterna, så var ju Bo Frank oppositionen inom Moderaterna.
Han är ju allmänt känd som en frifräsare med lite så här cowboy-mentalitet som aldrig...
Vilket också kännetecknar Småland.
Ja, aldrig skulle någonsin hindra sig själv från att säga vad han tycker. Jag tror inte han är aktiv längre. Sist jag hörde talas om honom var att han hoppat av som politiker men utnämnt sig själv som major av Växjö.
Borgmästare. Ja, ah, okej.
Okay. Mm. Också typiskt moderat.
Verkligen. Ja. Jag tycker inte att du nämnde Alf Svensson här.
Nej, han kom ifrån delar av Växjö, delar av Småland som jag, det har jag ingen relation till alls.
Men varför nämnde du inte Alf Svensson när du hade chansen? Ska man inte alltid göra det?
Jag glömde bort honom, men jag nämner honom nu. Alf Svensson såklart, han har ju satt ett stort avtryck i den Jönköpingskrets han kommer
min
från.
Min absoluta favoritdel av Småland och kanske förutom Skåne då, i hela Sverige. För jag älskar Jönköping.
Du älskar Jönköping?
Ja, jag älskar
spännande.
Jönköping med själ och hjärta.
Jag vill passa på att säga att min pappa ju är född i Småland och uppväxt i Småland. Jag vill bara flika in det. Nu fick du allt ljus, allt Smålands ljus, men jag är ju faktiskt 50% smålänning. Bland annat starka minnen från både Tranås och Nybro.
Och Håkan Juholt nämnde du inte heller.
Håkan Juholt, ja, absolut.
Men är inte han från Blekinge?
Han är från Oskarshamn.
Nej, han är från Oskarshamn, där min pappa är uppväxt för.
Förlåt, herregud. Nu blev det dålig stämning också.
Jo, nej, men han är ju en mycket känd småländsk politiker, det måste man ju säga.
Småland har gjort avtryck helt enkelt. Det är vår hälsning till Hulte.
Det är det.
Hej, tack för en bra podd om politik. Men trots att de rödgröna fortfarande leder stort i alla opinionsmätningar förespeglar ni i senaste avsnittet att de kommer med största sannolikhet att förlora valet. Och det baserar ni enbart på regeringsfrågan. I princip det enda Tidöpartierna pratar om med media i släptåg som en gläfsigt trogen labrador. Ni tror inte att väljarna är mer intresserade av sakfrågorna, till exempel miljön, sjukvården, skolan etc., och att man utifrån det röstar på det partiet som för den sakpolitiken man tror på. Är det inte det som opinionsmätningarna speglar? Jag tycker att ni uppriktigt sagt uppför er i den här tidöiska diskursen som en labrador. Ordet över till er, vad säger ni? Bästa hälsningar, Chris Ahlgren. My.
Ja, jag har många tankar om sånt här.
Ja. Det här är, feel free to share.
Ja, men det här är ju någonting som jag tycker att jag journalister stöter på ganska mycket när man är ute och träffar människor och pratar om politik. Det finns alltid någon som vill säga, ni pratar bara om spelet. Ni pratar inte om sakpolitiken.
Ja, vi var ju inne på det tidigare till
och
med.
Ja, vi var inne på det tidigare och då väntade jag med mitt brandtal här.
Nu kommer det.
Tills nu.
Du är inte en labrador, är det det du vill hälsa? Inget fel på labrador.
Alltså jag är lite trött på människor som säger att vi inte rapporterar om sakpolitik. Jag är nästan lika trött på det som att folk klagar på det här med regeringsfrågan. Jag vet att vi pratar om regeringsfrågan mycket, det är inte bara vi, det är politikerna också. Men det här med sakpolitik, alltså vi rapporterar ju om sakpolitik hela tiden. Varenda presskonferens som vi är på och berättar vad de säger är sakpolitik. Vi rapporterar om varför politiken har blivit som den har blivit. Vi rapporterar om spelet bakom, vi rapporterar om kompromisser. Vi rapporterar om vilket parti som har varit dominerande i förhandlingar. Vilket partis politik som går igenom. Vi rapporterar om konsekvenser av politiken hela tiden. Det är också sakpolitik. Det senaste har väl varit framförallt migrationspolitiken och tonårsutvisningarna. Så jag skulle säga så här till väljarna. Gå inte på politikerspinnet att vi inte rapporterar om politik på liksom ett bra sätt. Gå inte på politikerspinnet att det inte finns sakpolitik, att vi bara bryr oss om spelet. Att vi inte bryr oss om vad politik betyder på riktigt. Det är inte sant. Och man kanske då ska fundera över alltså, vad tycker man är sakpolitik? Om man tycker att det är att sätta sig ner och läsa liksom, utredningar, promemorior och rapportera rakt ut vad det står i dem. Ja, men då kanske det inte liksom är nyhetsmedierna man ska gå till. För vi måste ju ändå kondensera och göra det begripligt som politiken är. Vi läser också sådana dokument, men vi sitter liksom inte och läser upp dem. För det är det ingen som bryr sig om. Då kan man göra det själv. De finns ju samlade på nätet. Det finns en sajt för alla de här utredningarna man kan gå in på. Och att rösta på sakpolitik som man tror på, ja men det är klart att man gör det. Men det finns också stora rörelser som handlar om att stödrösta. Alltså rösta på ett parti vars sakpolitik man inte tror på för att man tror på en samlad politik utifrån ett block till exempel. Som nu vi har pratat om att Tidöpartierna säger att de är fyra partier som går till val ska sitta i en regering tillsammans. Då kan man ju unna sig då kanske att stödrösta på Liberalerna för att man vet om att politiken blir samma. Om du röstar på Liberalerna eller om du röstar på Moderaterna till exempel. Men det kanske är lättare att bilda en regering om Liberalerna sitter i en regering. Sen så kan man ju också rösta på ett parti som man kanske inte håller med om 100% för att man vet att det partiet inte ska samarbeta med ett parti man tycker illa om. Som till exempel borgerliga väljare som röstar på Centern för att de vill absolut inte ha någonting med Sverigedemokraterna att göra.
Och då handlar det ju också om sakpolitik förstås. Då vill man ju inte ha Sverigedemokraternas sakpolitik.
Det handlar om ideologi och sakpolitik. Allting spelar roll. Alltså alla de här delarna spelar roll. Så det är bara det jag vill säga. Jag tycker att det just nu finns ett spin från politiken och alternativ media som handlar om att vi gör ett dåligt jobb för att de vinner på om vi skulle göra det. Men de har fel. vi gör ett jättebra jobb.
Jag tyckte väldigt mycket om ditt brandtal, My.
Jag med, verkligen.
Ja, det var otroligt. En liten applåd faktiskt. Ja. Men...
Nej, men det här är jag har fått många frågor den senaste tiden faktiskt på det här ämnet. Så att det var... Jag har tänkt mycket på det.
Du ser ju inte heller poddlyssnarna My, men hon sitter väldigt engagerad och gestikulerar med händerna också på ett...
Hon borde haft ett litet podium faktiskt. Ja, ja. Jag vill ändå säga, jag har nära till självkritik. Sån är jag, sån är vi många. Och det är ju så att i den här podden så pratar vi ju väldigt, väldigt mycket om regeringsbildning och hur de olika partierna ska forma lag. Och även om jag tycker att det har varit 100% motiverat, så tar jag åt mig lite grann, eftersom ibland så blir det ju också så att man då väljer bort att till exempel rapportera om, som vi har sagt, göra det här avsnittet om hur är partiernas inställning till vården. Vad vill de egentligen med vården? Det kommer, jag vill säga det, det var det jag skulle komma till. Att det är klart att det också är viktigt att vi berättar vad de olika partierna vill, men det är inte alltid det som kommer först i tanken.
Nej, och sen så måste man ju se media som någonting, som en helhet. Alltså,
man får komplettera.
Inte för att förelämpa oss själva här, men precis, man kan ju inte bara lyssna på vår podd och tro att man får en helhetstäckande nyhetsrapportering.
Nej, men nu är det för långt.
Nej, förlåt. Men utan det här är ju liksom mer ett komplement till att man också, och det tror jag alla som lyssnar på oss ändå gör, man också följer nyhetsflödet. Och om man gör det skulle jag ändå säga att man får en ganska bra bild av både hur sakpolitiken vilken sakpolitik som bedrivs, hur den har blivit som den har blivit och också vad den får för konsekvenser.
Men det här vårdavsnittet, det har vi utlovat, så det kommer att komma.
Och då vill jag ändå också säga att jag vet att då får ni lyssna på den, på det avsnittet.
Vi kommer
ni
att kolla.
På podd, för det gör inte folk heller när vi pratar om sånt.
Ja, vi kommer kolla våra tittarsiffror för det avsnittet.
Ja. Nej, jag måste också tillägga att just den typen av politisk journalistik, till exempel då, vad vill partierna med vården, den är ju väldigt vanligt förekommande just ju närmare valet man kommer, och det tror jag man kommer få se mycket, mycket mer framöver.
Hej bästa, det är mindre än ett halvår till valet och jag blir allt mer osäker på om Magdalena Andersson vill sitta i en regering. Jag ser ingen stridsvilja, ingen ödmjukhet eller kompromissvilja. Jag vet vem som får min röst. Men vet Magdalena Andersson vilka väljare hon vill ha? Som jag ser det måste hon börja inrikta sig på dem hon vill ha en röst av och inse att det kan bli adjös och goodbye nästa 4 år om hon inte taktar upp. Med vänlig hälsning, Sölvi. Älskar det här uttrycket, takta upp.
Jag har aldrig hört det heller.
Ja, det var otroligt.
Mm. Alltså är det då som en båt som går snabbare och snabbare?
Jag kan inte båttermer, men liksom takta upp, öka farten helt enkelt.
Man förstår ju direkt
vad menar. Så tolkar jag det.
Inte motortakt, okej. Okay,
ja. Ingen aning. Brum. Ja, Olof, vad säger du?
Ja, det här är ju en fråga som kanske är mer riktad till Magdalena Andersson än till oss. Det man kan säga är ju att Magdalena Andersson pratar ju mycket om vikten av att hitta kompromisser. Det skulle ju tala emot att hon då inte har någon kompromissvilja. Sen så är det ju intressant att ta del av Sölvis upplevelse av detta. Att det kanske inte når hela vägen fram till alla, åtminstone.
Nej, precis. Blir det adjös och goodbye om hon inte taktar upp mig?
Ja. Det vet man ju inte, men jag tror att hon skulle verkligen behöva takta upp. Hon syns inte i debatten just nu så mycket. Det har ju varit svårt, det har varit väldigt dominans av olika typer av tida utspel. Men sen så finns det ju andra större problem. Det stora problemet är väl att Socialdemokraterna trianguleras och lägger sig väldigt nära regeringen i stora viktiga frågor. Det gör det ju svårt för väljarna egentligen att rösta för någonting som man tror på. Om man liksom inte, alltså om man är mer åt liksom det röda hållet. Och sen så tror jag också att att man har liksom inte självförtroende, Socialdemokraterna, att gå fram med någon tydlig egen politik i de här frågorna. Det finns ju kritik internt också mot det här, att man liksom är för, går för långt i hårdheten i migrationspolitiken och rättspolitiken och det här med barnfängelse och så. Alltså det finns ju ändå diskussioner inom socialdemokratin. Men att man är så nervösa för den dominans som tidigare har, att man ändå väljer att ligga väldigt nära dem i de här frågorna. Det tror inte jag i det långa loppet är bra för Socialdemokraterna. Och det får ju också Magdalena Andersson att se svag, är inte det som Sölvi beskriver det som. Men liksom,
hon har ingen stridsvilja, skriver Sölvi.
Nej, lite loj.
Loj låter inte som en valvinnare.
Nej, det är ju inte det.
Nej, men det finns ju problem. Alltså om man inte tycker om den politiken som regeringspartierna för, då vill man ju ha en alternativ politik, och då vill man ju att det ska finnas en tydlig skillnad mot regeringens politik. Och det är klart att lägger man sig för nära så är det ju, upplevs det ju inte riktigt som att det spelar någon roll. Då kanske man väljer något annat parti än det stora oppositionspartiet.
Vad ska Magdalena Andersson göra då?
Det är ju för sent nu. Socialdemokraterna är ju också en parti som är en enorm skuta som man liksom inte kan flytta när den väl har satt igång i en valrörelse till exempel. Men jag tror att de hade behövt ha några mer, alltså, tydliga socialdemokratiska politiska förslag. Alltså som, visst, man driver det här med att avskaffa karensavdraget, men det är ju that's it lite. Jag tror att det är väldigt svårt för en väljare att känna igen sig eller känna liksom en identitet med Socialdemokraterna nu, eftersom de är lite otydliga kanterna fortfarande. Även om de säger att de är back to basics. Jag uppfattar inte att back to basics i socialdemokratin är att vara otydlig
och loj
och driva mittenpolitik. Så att jag tror att väljarna kanske inte riktigt får ihop det budskapet med hur de själva känner när de tittar på vad Socialdemokraterna gör.
Takta upp, Magdalena Andersson. Mm. Den här frågan fick vi på ett handskrivet kort i julas. Du fick den till och med, Olof Svensson, i din... Du gick ner och hämtade det här fysiska kortet.
Jag minns inte, det låg i alla fall på mitt skrivbord. Det kan ha varit så att jag gick och hämtade det, precis. Ja. Det var ett klassiskt julkort.
Fint.
En tomte.
Och det har alltså dröjt ända till nu för oss att läsa upp den här frågan. Men nu kommer den, Kalle. Så här lyder den. Hej, tack för en bra podd. Jag har en fråga. Röstar ni i riksdagsvalet? Om inte, varför inte? Inom parentes, kanske känslig fråga. God jul och gott nytt år från Kalle. Försenad god jul och gott nytt år tillbaka till dig, Kalle. Tack för kortet och glad påsk, även det i efterskott. Vi är sena med allt här, känns det som. Men det är inte första gången vi svarar på den här frågan i podden, kanske ej heller sista. Det är ju ingen anledning att inte ta upp den igen. My, hur gör du?
Vi får den här frågan ganska ofta. Det finns ju valhemlighet i Sverige även för oss.
Men nu frågar inte Kalle hur du röstar, han frågar om du röstar.
Jag tycker att det är väldigt svårt att rösta på något parti. Liksom när man jobbar med det här så handlar det ju alltid om att försöka se vad som är skevt, dåligt, inte håller ihop, inte fungerar med partierna. Och det gör ju att man inte tycker att kanske något parti är 100%.
Du är inte lika sugen som du var när du sysslade med något helt annat. Är det så du säger?
Ja, väldigt osugen skulle jag beskriva det som.
Med det sagt?
Det är väl svårt. Alltså, jag tycker att det i stort sett är en omöjlig liksom hjärngympa att göra. Att ändra runt hela sättet som vi tänker på alla andra dagar i livet.
Men du kan rösta blankt?
Ja, och det tycker jag att man ska göra. Om man inte kan och vill rösta på någonting, då tycker jag att man ska rösta blankt.
Det viktiga är att inte ligga på sofflocket kanske.
Det, ja, och också att jag, precis som du, Olivia, tycker ju att den här liksom traditionen av att gå och rösta är ju
champagne,
någonting man ska göra.
Ett fina glas, kläder.
Exakt, ett glasbubbel. Ta med sig barnen.
Alltid.
Få in dem i den här känslan av att det är något, ändå något storslaget att rösta och att det är en del av demokratin. Så den delen tycker jag ju väldigt mycket om. Så det är väldigt svårt. Så att det är väl så här, rösta blankt eller inte rösta alls är väl de
valen för dig.
Lättaste sätten att hantera det.
Olof, hur gör du?
Ja, nej, men jag argumenterar på ungefär samma sätt. Det kanske låter lite högtravande, men man kan ju titta på länder som inte, man faktiskt inte kan rösta. Och därför tycker jag att nu har vi ändå, vi bor i Sverige, vi har möjligheten att påverka, vi lever i en demokrati. Därför tycker jag i princip att det är en medborgerlig plikt att rösta. Jag tycker att om man inte väljer att lägga sin röst på ett parti så kan man rösta blankt. Jag tänker rösta, men jag tänker inte säga om det blir blankt eller vilket parti jag tänker rösta på.
Det är okej. Den hemligheten får du som sagt ha kvar. Jag kommer att springa till vallokalen den 13 september. Hoppas att det är många fler som kommer att tänka så och göra det. Och med det så säger vi tack och hej för idag tycker jag. Vi hörs igen på måndag. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.